information. Böcker, tidningar, tv, radio, film, internet, sociala medier. Allt det här, det fanns inte när jag var ung. Nu är jag gammal förstås, men ändå, det har gått så fort den här utvecklingen. Varje dag så lyssnar vi alltså till massor av röster. Men vem lyssnar till Gud? Kan människan verkligen höra Guds röst? Finns det överhuvudtaget en levande Gud som vill kommunicera med människors barn? Ja, detta är ju Bibelns helt otvetydiga och klara svar. Och någonting som jag också vill markera är helt unikt för Bibelns Gud, en talande Gud. Visst är det stort att genom bönen få ha privilegiet att rikta sig till Gud som människa. Men jag tycker det är ännu mer fascinerande att tänka sig att universums skapare och uppehållare har valt att tala till sådana små basiller på ett dammkorn i Vintergatans utkanter som du och jag är. Tänk att han har gjort det. Och att du och jag antas höra hans röst. Det är svindlande tycker jag. Hur kan det vara möjligt? Ja, djuren skapades efter sina arter, står det ju. Men människan mönstrades efter Guds eget väsen. Att i likhet med Gud kunna kommunicera. Alltså ha den här tankeverksamheten, förmågan till tankeverksamhet. Och med dens hjälp skapa begrepp och språk och verbala bilder alltså. Det måste ju förbörja hjärnan så att säga, det här med språket. Och det har alltså människan kapacitet till. Och i och med det så har människan också grundlagt möjligheten till samtalet med Gud. Ett samtal som skulle utfalla till glädje för båda parter. Bibeln presenterar alltså för oss en Gud som till skillnad från alla andra gudar är en talande Gud. Inom hinduismen, inom buddhismen är det ingen Gud som talar till människan. Koranen kom ner som ett färdigt tilltal, kanske man kan säga. Om avgudarna som är gjorda av människohänder står det: de har mun men de talar inte. De är stumma. De har öron men de hör inte. De har ögon men de ser inte. De har näsa men de känner ingen lukt. Men Bibelns Gud är en talande Gud. Inte för sin egen skull att han sitter och så att säga, pratar med sig själv. Utan han talar för vår skull. Och när människan valde tyvärr då att inte lyssna till sin Gud och skapare, så tappade hon liksom kompassen för hela sin livsinriktning. Och det som skedde på syndafallets dag, det var ju att människan valde att lyssna till någon annan än Gud. Hon fortsatte att vara en lyssnande varelse. Men kommunikationen med Gud bröt liksom samman och människan gömmer sig för Gud. Och när det står om Kain att han vandrade bort ifrån Gud, så är liksom det flyktig bort ifrån Gud en tragisk kommentar om människosläktets rotlöshet, bortkommenhet och vilsenhet från Gud när hon inte längre är lyssnar till Gud. Hon har tappat bort kompassen för sin livsinriktning. Men trots det här syndafallet och det tragiska som hände, så läser man ändå att det var fullt möjligt att återupprätta kommunikationen med Gud. För Gud var redo. Gud tog initiativet på en gång att börja tilltala människan, även om hon nu gömde sig. Men det står ju så vackert om Hanok och om Noa att de vandrade i gemenskap med Gud, i umgängelse med Gud. Hanok i sådär 300 år. Och det måste ju förutsätta att de på något sätt utbytte tankar med varandra. Kanske på ett verbalt sätt, vi vet inte. Men någon form av kommunikation var fullt möjlig på den tiden. Och sedan bärs hela frälsningshistorien upp av människor som lyssnar till Gud. Det hebreiska ordet för lyssna, det innefattar i sitt sammanhang inte bara att man med sina öron så att säga registrerar något hörbart, utan det innefattar också processen till att man gör det man hör. Så i biblisk bemärkelse har man inte hört förrän man gör. det man har hört. Så Gud säger till Abraham, om Abraham till exempel, att han lyssnade till min röst och tog vara på det jag förordnade honom. Då är det ett bevis på att han har lyssnat. Han gjorde det som han lyssnade till. Och Israels dagliga bekännelse, trosbekännelse, började ju som ni vet: hör Israels Gud, vår Gud, Herren är en. Du ska älska Herren din Gud av all din kraft, och så kommer allt det där. Men hör Israels Gud, lyssna in honom. Nu betonar vi ofta, mycket riktigt, nödvändigheten av, för att höra Guds röst, av stillhet, av tystnad, av avskildhet, av att ta tid. Och jag stryker under och kommer stryka under på det flera gånger här under timmen framåt. Och sortera bort det här mediebruset på något sätt. Men Gud talar inte bara i det stilla, i den stilla viskningen. Gud talar också i elden, i jordbävningen. I elden till Mose ju, brinnande buske, och sen över Sinai berg. Gud talar genom jordbävningen som drabbade också vid Sinai berg. Och efter ett bönemöte i Apostlagärningarna 4 så blev det ett jordskalv. Och Gud var där liksom. Och till Jobb så står det att Gud talade till Jobb ur stormen. Och så fortsätter kapitlerna Jobb och säga: Gud talar genom snö och hagel och regn och åska och blixter och stjärnbilder och vilda djur som lejoninnor och stenjätter och vildåsnor och vildoxar och korpar och örnor och strutsar och hästar och krokodiler och flodhästar. Ja, det är Gud bakom allt detta, och på något sätt vill Gud kommunicera genom sin skapelse. Alla naturfenomen, alla levande varelser vittnar om Guds vishet, omsorg och makt. Myrorna också, fast de inte verkar så mäktiga i våra ögon, men de är otroligt starka. Så varje liten varelse från insektsnivå ända upp till de största havsdjuren, jordens största djur. Och att hålla på att lyssna till Guds röst, det är liksom en del av det normala livet som man lever. Det är en del av vardagslivet. David säger inte plötsligt så där: idag fick jag höra Gud tala. Oj, vilken upplevelse. Utan han säger: dag och natt begrundar jag dina lagar. Jag tänker på det jämt. Alltid är ditt ord i mina tankar. Alltså en ständigt pågående process. Och läser man psalm 119, som alltså är skriven i Gamla testamentets tid, långt innan vi fick vårt kära Nya testamente, så är det ändå en enda stor lovsång till Gud för hans ord, för lagen. Åh, vad jag jublar inför dina befallningar. Gläder sig författaren över att Gud har talat. Och Israels folk skulle lyssnat in Guds ord i avsikt att hålla det förstås. Och lyda det Gud hade sagt. Så om man inte gjorde det, då hade man inte hört Guds ord, menade Bibelns författare. Så att lyssna till Gud, att det innebär att man också lyder. Och det får till följd välsignelse. Att inte lyda innebar att man drog olycka både över sig själv och över landet. Sig själv som folk över hela landet. Det tredje Mosebok 26 talar om välsignelsen och förbannelsen. Nu, hur hörde man egentligen Guds ord och Guds tilltal under historiens gång? Vi börjar med, om du kan få fram, ja, kommer, det här översikten. Hebreerbrevet 1 säger ju, blickande tillbaka, många gånger och på många olika sätt talade Gud i forna tid till våra fäder genom profeterna, men på många olika sätt. Nu har han i den yttersta av denna tid talat till oss genom sin son. När vi läser Gamla testamentet så tycker vi nog att det är lite dunkelt och svårförståeligt så där i början, men det kommer mer och mer ljus. Gamla testamentet är liksom en kumulativ, progressiv uppenbarelse. Och det blir ljusare och ljusare, och solen stiger och blir klarare och klarare. Profetierna lyser om sina löften om en kommande messias. Och så står det i Hebreerbrevet: när Kristus kommer, då står solen i zenit. Då behövs ingenting mer sägas. Nu har Gud talat färdigt. Men allt det andra var inte onyttigt. För det förde fram till att solen äntligen skulle stå i zenit och vi skulle förstå helt klart vad Gud ville genom sin frälsningsplan i Kristus. Men i Gamla testamentet så talade Gud förmodligen direkt tilltal. Det fanns ju inga skrifter att tillgå när Gud riktade sig till Mose ur den brinnande busken. Han måste ha hört de här orden, tänker jag. Noa förresten fick instruktionerna om att bygga den där arken. Hur kunde det gå till? Om inte han fick någon yttre kommunikation. Och inte bara en inre bild, men vi vet inte. Sen finns det något som vi kallar för teofanier, som är synliga uppenbarelser av Guds härlighet. Som Mose hade på Sinai berg. Och som senare, när tabernaklet och templet invigdes, Guds härlighet kom i form av eld och molnstod. Och uppfyllde tabernaklet och templet med en mäktig helighet som mättade närvaron så till den grad att Mose och prästerna fick dra sig tillbaka. Jesaja såg Gud sittande på sin tron i stor härlighet. Hesekiel, om man läser Hesekiel 1, det är en svindlande berättelse, för man bara fattar inte, och han kan inte beskriva det hela tiden. Det som såg ut som om det vore. Men så säger han att han såg någon som satt på sin tron som liknade en människoson, och runt tronen var en regnbågers skönhet. Tredje vägen är änglar som talar. Men först Herrens ängel. Det är en speciell ängel. Det står i hebreiskarna som en bestämd artikel. The angel of the Lord. Som när den här ängeln uppenbarar sig talar i första person. Och säger, jag förde er upp ur Egypten. Jag ska inte bryta mitt förbund med er. Men jag har inte lyssnat till min röst. Också för Hagar och för Abraham uppenbarar sig den här speciella ängeln vid särskilda tillfällen. Och jag undrar, och många undrar, om det möjligen kan vara den andra personen i gudomen som uppenbarar sig i synlig skepnad innan inkarnationen. Du hade tre män i den brinnande ugnen och så plötsligt en fjärde som liknade Gudas son. Vem var det? Så har vi syner. Herrens ord kom till Abraham i en syn, står det. Och så kommer ett ord från Gud. Paulus såg en makedonisk man. Det var inte en dröm, det var en syn, står det. Kom över och hjälp oss. Cornelius såg en syn. Petrus såg den där synen med duken som kom ner med olika sorters mat. Som enligt judisk tradition, en del var ren, en del var oren. Varsågod och ät, sa Gud. Det var en syn. Så har vi drömmar förstås. Ett kärt tema. Josef i Gamla testamentet, Jakob drömde om stegen, Daniel och Nebukadnessar förstås. Hans drömmar, och då är det utanför liksom det judiska folket. Ja, Farao och Egypten förresten. Han var ju inte någon del av Israels folk, men han fick profetiska drömmar. Liksom Nebukadnessar fick profetiska drömmar som visserligen behövde tydas av judiska profeter som Josef och senare Daniel. Pilatus hustru, var kom den drömmen ifrån? Befattar inte med den mannen, varnade hon sin man. Jag har i natt haft mycket oroliga drömmar för hans skull. De vise männen fick en dröm om att de skulle ta en annan väg hem till sitt land, och så gjorde de det. Nåväl. Vet ni om att det vanligaste sättet idag att få muslimer öppna för evangeliet är att de har drömmar om Jesus. Vi har bott i Etiopien några år, och det var vanligt att muslimerna kom och sa, vi har drömt om Jesus, vad ska jag göra nu? Och det är inte bara där, jag gick in och skulle klippa mig, inte den här omgången, i Majorna i Göteborg, och det var en utländsk kvinna, det såg jag, men jag tänkte jag var trött, jag vill inte prata, klipp mig så jag får gå. Men hon började prata på engelska och fråga, vad gör du? Well, I'm a minister. Åh, du är en pastor. Vad ska jag göra? Jag har sett Jesus i en dröm. Du förstår, jag vågar inte tala om det för min familj. Då kanske de dödar mig. Men jag gick in i en kyrka och satt med den var öppen. Och jag bara grät. Det var sån atmosfär. Vad ska jag göra? Och då började jag prata. Ja. Men så öppnar Gud. Alltså i muslimvärlden är det ett av de vanligaste fenomenen. Och de ser att det är Jesus av någon märklig anledning som de upptäcker i drömmen. Så, det är drömmarnas betydelse. Änglar naturligtvis talar till människor och Guds vägnar. Maria, Josef, Paulus, kvinnorna vid graven, Petrus i fängelset. Och så kommer vi till då själva profeterna. Att vara profet är att vara en talesman och Guds vägnar. Aron var Mose profet kan man säga. För han fick ju vara den som talade de ord som Mose sa till honom att han skulle säga. Men det fanns ju många profeter som inte skrev ner vad de fick för budskap. Natan, Elia, Elisa, de här profeterna, icke-skrivande profeter. Och så har vi de 12 mindre, de 4 stora och de 12 mindre profeterna från Jesaja till Malaki. De här 16 profeterna skrivande, vi har bevarat vad de sa. Vi har Johannes uppenbarelse i Nya testamentet som också är en profetbok. Men så finns någonting roligt, ja, det är andra roligt också, men som jag tycker är så festligt, och det profeternas symbolhandlingar. Och jag har så många, jag har de skrivit ner på bibelställena där jag har dem i min bok. Men tänk bara den här. Vid ett tillfälle så uppmanades profeten Jeremia att köpa en lerkruka och hålla ett allvarligt varningstal till alla Jerusalems ledare. Sen pangade han den krukan, krasch, så den var helt paj och förstörd. Och sa, så kommer det gå med Jerusalem om inte ni bättrar er, om inte ni omvänder er. Vid ett senare tillfälle, det var Hesekiel förresten, kan jag ta också, så uppmanades profeten att göra en packning av sina ägodelar, göra ett hål i Jerusalems mur och i folkets åsyn bära ut packningen genom hålet och ge sig av med förtäckt ansikt och försvinna. Som en illustration på hur det skulle gå Israels folk om de inte lyssnade. Det skulle bli fångenskap. De där är så festliga, men jag vågar inte gå in på dem för då ta det för lång tid. Ja. Vi har Nya testamentet också. Agabus känner ni till, va? Agabus kommer och han har fått en profetia om att Paulus kommer att bli fånge. Han tog Paulus bälte och band om sina händer och sina fötter. Och så här kommer det gå för dig Paulus om du ger dig vidare iväg till Rom. De kommer att fängsla dig och binda dig. Men han stack ändå, va? Men det var ju en profetisk symbolhandling. Och det finns många roliga sådana. Alltså i sitt utförande mycket, mycket märkliga tycker jag. Jesu dramatik. Det är ju många, Jesus sa, om ni inte tror för mina ords skull, tro för mina gärningars skull då. För gärningarna var så dramatiska. De vittnade om honom. De vittnar om mig, säger han. När han mättar 5000 män med några bröd och fiskar, så var ju det ett mäktigt tecken på att han var Messias. Han var han som har kommit ner från himlen för att ge en mättnad åt den andliga människan. Och många andra roliga grejer som Jesus gjorde. Jag tycker det är så dramatiskt när han skickade iväg Petrus till sjön och fiskade upp en fisk med, och den fisken skulle ha ett mynt i munnen som han skulle betala skatt med. Hur kunde Jesus veta att det fanns en sån fisk? Ja. Profeterna var ofta medvetna om att de talade då Guds vägnar, att det var en gudomlig inspiration bakom dem. Det så. De öppnade sina profetior med ord som så säger Herren. Herren har talat, jag hörde Herrens röst, Herrens ord kom till mig, Herrens ande har talat genom mig. Sa till och med David, hans ord är på min tunga, när han diktade sina sånger. Så uttryck som de här, liknande uttryck, förekommer 2600 gånger i Gamla testamentet. 100 gånger bara i Jeremia-boken. Att inte vilja lyssna på profeterna var liktydigt med att inte vilja höra Guds röst. Gud talade inte bara genom profeterna, talade genom övriga Gamla testamentets skrifter, genom de historiska böckerna, Guds ingripande i historien. Han talade genom de profetiska böckerna. Psalmerna var ju skrivna till att framföras till ackompanjemang av stränginstrument framför allt. De hade blås också, de hade över 30 olika instrument. Slag förstås. Musikens betydelse alltså för att Guds folk skulle ta till sig Guds ord. Och det finns ett festligt skriftställ i andra kungaboken 3. Då är det 3 kungar som kommer till profeten Elisa. Och de vill ha ett ord från Gud över ett råd vad de ska göra i en eventuell krigföring. Elisa är lite tveksam först för han vet att om det inte så frågar inte Gud i andra fall. Men till slut låter han övertala sig så han säger okej då. Men då får ni skaffa hit en skicklig harpspelare. Annars säger jag ingenting. Och så skaffar de dit en skicklig harpspelare som börjar spela harpa. Och när han spelar, alltså när musiken börjar spela, då kommer Herrens hand över profeten Elisha och han börjar profetera. Och det tycker jag är så tjusigt, för det visar på musikens och förkunnelsens beroende av varandra på något sätt. Jag har upplevt själv det så många gånger innan man går upp till i predikstolen, vad, hur ska det här bli? Och så sjunger kören en sån här mäktig, härlig sång. Och så går man upp i predikstolen och säger, det är öppet, nu är det öppet. Man känner inspirationen. Guds ande, alltså sången har en förmåga att få människor att sänka garden. De kan vara lite fördomsfulla, sådär, men så hör de den vackra sången och musiken. Och plötsligt så är de beredda att lyssna, även när pastorn kommer upp, förstår du? Så de breder vägen för mig. Jag är så tacksam för det. Att höra Guds röst, det betyder alltså inte att man skulle gå omkring och förvänta sig en fysisk stämma av något slag. Utan det innebar att man levde i lydnad och i känslighet för vad Gud redan hade sagt. Så när man lydde Gud, då visade man att man hade lyssnat till Gud och att man älskade Gud. På domartiden så var det få som lyssnade till Gud, vilket ledde till moraliskt förfall och politiskt sönderfall. Och det tragiska var, man läser domarboken och fram i Samuelsboken, att avfallet var mest påtagligt i själva prästerskapet. De som skulle vara folkets andliga ledare lyssnade inte till Gud. De gjorde andra grejer istället. Då tystnade Guds röst. Gud vill inte fortsätta tala när öronen var slutna för hans stämma. Så på den tiden står det att Herrens ord var sällsynt och profetsyner var sällsynta. Första Samuelsboken 3. Det var tyst. Guds ord hördes inte bland folket. Men Gud ville ändå fortsätta att tala. Hur skulle han nå sitt folk? När nu Gud valde att tala rakt in i denna mörka tid, går han förbi hela det etablerade prästerskapet. Och hela den vuxen generationen också. Och han sökte sig till en liten pojke i övre tonåren som heter Samuel, som sprang ärenden åt överste prästen Eli i templet, i tabernaklets förgårdar. Samma Gud alltså, som hade talat till sådana storheter som Abraham och Mose, talar nu till en liten pojke. Prästerna, de hade förlorat folkets respekt. Men Samuel, den är lille pojke, han vann folkets välgunst därför att de hörde Guds ord började komma genom honom. Kan du tänka dig? Det gick illa för Israel när man inte längre ville lyssna till Gud. Men istället lyssnade man till andra makter. Och det tycks nästan ingå i den mänskliga naturen att vilja lyssna till någonting övernaturligt. Trots att vi lever i en tid då vi genom forskning har skaffat mer kunskap än någon tidigare generation i mänsklighetens historia, så är det liksom det inte räcker. Utan människor idag visar ett starkt sug efter någon slags övernaturlig information. Man söker sig till astrologerna, man söker in i shamanismen, spådomar. Och New Age utmanar oss att hitta den där inre rösten inom dig själv och söka ledningen där. Men Bibeln säger, hjärtat är fördärvat. Du kan inte få någon slutlig ledning den vägen. Du behöver höra Guds röst. Bibeln varnar för sådana sätt att söka vägledning på. Ni ska inte befatta er med spådom eller teckentyderi. 3 Mosebok 19. Ni ska inte vända er till andar som talar genom besvärjare och spåmål. Det visste Israels folk. Och när de ändå inte brydde sig om detta, så beklagar till exempel psalm 81, om ändå mitt folk ville höra mig och vandra på mina vägar. Och profeten Jeremia, han led så oerhört över att folket bytte bort en levande Gud som ville tala med folk till usla källor och brunnar som inte höll vatten och stumma avgudar. Han beklagar detta. Jeremia 13 står det, hör, lyssna, var inte högmodiga, ty Herren har ju talat. Ge Herren er Gud ära genom att lyssna till honom, säger Jeremia. Men istället för att lyssna till Gud så lyssnar man till de här andra makterna. Det är Jeremia som säger de här beryktade orden. O land, 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 hör Herrens ord. Och han grät när han tvingades se senare hur Jerusalem lades i ruiner och han tecknade sina klagovisor. Det var som att tragiken var ju dubbel, eftersom Jeremia insåg, om ni hade lyssnat, då hade inte detta behövt hända. Men för att ni inte lyssnade så kom fångenskapen, först de 10 stammarna i norr och senare de 2 stammarna i söder, bort till Assyrien respektive Babylonien. Men Gud gav inte upp på sitt folk. Han hade eviga löften som skulle infrias. Man kommer tillbaka till fångenskapen. Och det finns en kontinuitet mellan gamla testamentet och nya testamentet som är illustrerad i den här progressiva uppenbarelsen. Så de som hade för vana att lyssna till Gud och skrifterna och löftena, de var beredda att välkomna Jesus. Det var ju solen som äntligen stod i zenit nu. Så när Jesus bärs fram i templet, bara 6 veckor gammal, så kommer en gammal gubbe stapplande in på tempelområdet, Simeon, och ber att få hålla Jesus barnet i sina armar. För han har sagt, jo men jag har väntat länge, hela mitt liv. Och Gud sa, du ska inte behöva dö förrän du ser min frälsning. Och nu såg han ett litet gossebarn. Och han inser, detta är frälsaren som är satt till att vara ett ljus för hedningarna. Och han är så lycklig. Och han säger, nu kan jag gärna dö. Och en annan gammal pensionär också. Men det var bara 2 pensionärer i hela Jerusalem som fattade vad det var frågan om, verkar som. Hanna i templet. Hon har varit där 84 år och tillbett Gud med sina böner. Och hon börjar jubla över Israels frälsning som nu har burits fram. Så det fanns ingen, det fanns en kontinuitet mellan GT och NT. Och Jesus säger ju själv, var och en som har lyssnat till fadern, som har för vana att göra det, han kommer till mig. Jag är det naturliga steget på den uppenbarelsen. Och han säger i Johannes 5, om ni trodde Mose, då skulle ni tro mig. För det var mig han skrev. Ja, nej, men om någon uppstår från de döda då. Nej, det hjälper inte, säger Jesus. Lyssnar de inte till Mose och profeterna, ska de inte låta sig övertyga sig om någon till och med uppstår från de döda. Och han ger högsta tänkbara auktoritet och trovärdighet åt Gamla testamentets löften. På förklaringsberget så uppenbarar sig Herrens härlighet genom Kristi kropp. Och en röst hörs säga, faderns stämma, vad säger han? Den är min älskade son. Lyssna till honom. Lyssna till honom. Han liksom överlåter hela sitt förtroendekapital till sonen. Nu är det honom ni ska lyssna till. Ni har lyssnat till Gamla testamentets skrift. Nu är det honom ni ska lyssna till. Inte så att det var en kontrast, en konflikt. Men nu är det dags att lyssna till fullbordan. Så det måste väl vara vår högsta kallelse. Det innebär inte att vi har att avgränsa oss till att lyssna endast till det som Jesus talade om enligt evangelierna. Jesus gav ju också utrymme, han gav själv erkännande till Gamla testamentet fortfarande, och han utlovade den heliga ande som skulle inspirera apostlarna att skriva hans undervisning och undervisa om vad som komma skall. Och vi tror att det är ett löfte om Nya testamentets gudomliga inspiration. Så för de som vill höra Guds röst så finns det ingenting som kan ersätta Guds ord. Gud har talat på ett tydligt sätt. Men vi kan få kompletterande tilltal av Gud hela tiden. Det är spännande. Men det måste höras. Guds budskap, Nya testamentets evangelium, är någonting som måste höras, eller hur? På något sätt. Gå ut i hela världen. Förkunna. Gör till lärjungar. Undervisa. Förutsätt i någon form av kommunikationsprocess. en mycket kommunikationsoptimistisk process förresten. Över alla kulturella gränser, geografiska gränser, etniska gränser skulle det vara möjligt att berätta om Jesus. Men alla tar inte emot liknelsen om såningsmannen. Bara en av de fyra olika jordmånarna var ju mottagliga. Och den förklarar också den liknelsen att det finns en fiende. Den onde som gärna plockar bort Guds ord ur ditt hjärta. Som inte vill att du ska höra. För det är för honom förhatligt. Det som upprörde Jesus mest, det var människors blindhet och dövhet. Fast de ser, säger han, med sina ögon, så ser de inte. Fast de hör min undervisning, så hör de ändå inte. Och förstår ingenting. Det bedrövade Jesus. Samtidigt sa han, saliga är ni som ser och hör det ni nu gör. Synden innebar att människan inte längre var lika känslig för Guds röst. Människan behövde, som Jesus säger, bli född på nytt, bli född av ande ovanifrån. Och Paulus uttrycker det så här i andra Korinthierbrevet, första Korinthierbrevet 2. Va? En själisk människa tar inte emot vad som hör Guds ande till. Det är en dårskap för henne. Det måste utgrundas på ett andligt sätt. Så det kräver den heliga andes inneboende för att rätt förstå Guds tilltal. Gud talar till alla människor genom skapelsen. Psalmisten utbrister, Herre vår Herre, hur härligt är inte ditt namn över hela jorden? Och med det menar han, Guds namn står ju för Guds väsen. Va? Hur vacker är inte du över hela jorden? Du manifesterar din härlighet över hela jorden. Och det ser ju alla människor. Det är ju en ständigt pågående predikan. Var du än befinner dig på planeten jorden så vandrar de omkring i Guds vardagsrum. Och liksom konstaterar hur han har möblerat på olika ställen. Och stjärnevärlden är ju tillgänglig för hela mänskligheten. Ständigt varje natt då det är mörkt nog och man kan se. Spurgeon, en predikant i England på 1800-talet, kallade stjärnorna och månen och solen för Guds resepredikanter. Som ständigt håller på där uppe. Och ingen kan tysta dem. Ingen kan säga tid. Nej, Guds vittnesbörd kommer ständigt till oss. Varenda liten vit sippa säger, det finns en Gud, det finns en Gud, det finns en Gud, det finns en Gud. Det kvittar, du kan trampa ner dem. Det kommer upp nästa år igen. Det finns en Gud, det finns en Gud. Detta vittnesbörd, säger Paulus, gör att du är utan ursäkt om du detta till trots väljer att förneka Gud, att inte tacka honom. Så det är en dubbel glädje, tycker jag, att tro på en skapare, för då dels kan jag, åh vad underbart vackert havet är, men jag kan också säga tack gode Gud för att du har gjort det så vackert. Så två glädjeämnen samtidigt. Och jag tror Gud lockar på oss med skönhetens språk. Det var en marsdag jag gick i Park Allén i Avenyn. Jag har hela min bok utgått från den där lilla händelsen. Och de första krokusen hade trotsat den här mörka myllan och trängt sig upp ur gräsmattan. En liten flock med blomster där. Och i sina vackra färger. Krokusar, ni vet. Och då var det några tonårstjejer som hade lockats förmodligen att göra vårens första picknick. Och de hade brett ut sina jackor, vet du var? Så nära krokusarna de någonsin kunde komma. Inte borta vid de överfulla papperskorgarna. Varför det då? Nej. Alla var med på det. Ja, det skulle jag också ha satt om jag hade haft tid idag, tänkte jag. Och skönheten lockar på oss. Är det Gud som lockar? Skulle jag kunna gått fram till de här tjejerna och sagt, tycker ni de är fina? Såklart vi tycker. Och så, vet ni, jag känner honom som har gjort dem. Va? Ja, men visst. Där kan samtalet börja. Alla tillstår skönhetens fenomen. Oavsett vilken världsbild man i övrigt har. Om man är artist, materialist. Men det vackra, ja visst. Var kommer det ifrån? Varför tar det tag i oss på det sätt det gör? Så den talar ett tydligt språk. Så tydligt säger Paulus att den som detta till trots väljer att förneka Gud är utan ursäkt. Ingen kan någonsin komma till Gud och säga, oj! Jag hade inte en aning om att du fanns. Ja, så säger Herren. Såg du aldrig vitsippshavet breda ut sig i maj månad? Och hörde koltrasten sjunga? Jo, det är klart det gjorde jag. Följde dig aldrig in att det skulle kunna finnas någon bakom den här skönheten? Jo, det är klart tanken kom. Varför tackade du då mig inte? Och så vidare, va? Så jag tror faktiskt att det gör människan ont att ständigt behöva liksom kväva Guds milda stämma som försöker komma till tals med oss. Det är det här med att höra Guds röst, det är ju egentligen ingenting mystiskt. Men jag tror människan, när hon gör sig döv för Guds tilltal, gör sig själv skada. Och du vet, ibland så säger vi till och med, åh, det är så vackert så det gör ont. Va? Hur kan någonting som är vackert och behagligt åstadkomma smärta och vemod? Och då tänker jag så här, kan det vara så att skönhetens fenomen är så tilltalande att den väcker minnen till vårt ursprungliga tillvaro. När vi levde i skönheten, när vi var ett med skönheten. För det står om Edens lustgård att Gud lät alla slags träd skjuta upp som var vackra att se på och goda att äta av. Är skönhetens åstadkommande av smärta och vemod orsakad av en sorts hemlängtan till vårt ursprung? Och ju vackrare det är, ju större inser vi förlusten vara av det förlorade. Kan det vara så? Det är inte så konstigt om man får tänka sig att det var det vi var skapade för. När Paulus och apostlarna kom ut på jungfruterritorium, hur börjar de sina predikningar? De börjar inte med att säga, jo, det är så här att det finns en Gud som har låtit sig födas i ett litet stall i Betlehem. De börjar inte så. De började, omvänd er från dessa eländiga avgudar till den levande guden, han som har skapat himmel och jord och hav och allt vad som finns i dem. Den Gud som har skapat allt och som har lämnat många vittnesbörd till er om allt, för allt gott han har gjort. Han har gett er regn i alla tider, han har gett er skördetider, han har fyllt era hjärtan med glädje, han har gett er god mat och dryck. Det är den guden som vi kommer för att berätta er om, för nu har han också kommit till oss i sin son. Och så fortsätter berättelsen, och han har till och med övervunnit döden som vi alla hatar. Förstår ni? De kopplade samman skapelsens Gud med evangeliets Gud. Och det där tror jag är väldigt viktigt, att hålla ihop skapelsens Gud med evangeliets Gud. Annars kan vår Gud bli för liten innanför kyrkans väggar. En Gud som liksom har bara med vår själ att göra. Medan jag menar att ornitologen som kommer in en tidig söndagsmorgon efter att ha varit ute i naturen och tittat på fåglarna ska känna igen sig att det är samma Gud som upplevs i gudstjänstfirandet som han anade ute i naturen. För det är samma Gud som är bakom båda två, va? Och när vi upprätthåller den kopplingen så möjliggör vi för ett större lyssnande. Ett mer nyfiket lyssnande till evangeliet. Så när han kom till Aten, likadant, va? Det är den Gud som har skapat världen och allt i den är som jag kommer för att tala till er om. Han är herre över himmel och jord. I honom är det som vi lever och rör oss till. Oj! Han har kommit för att besegra döden. Varje hjärtslag är en påminnelse. Han lever, han lever, han lever. Jag gör så här ibland också. Pulsen. Nåd, nåd, nåd. Oj, frekvent nåd här. Varje andetag, varje steg jag tar. Halleluja, halleluja. Det är en hälsning från Gud. Jordgubbarna fram i juni. Vad gott. Ja, det är en hälsning från Gud. Han vill att du ska tycka att det smakar gott. Men han vill att du ska känna tacksamhet till honom för det. Hallonen också. Ja. Det är hälsningar från Gud. Allt det här, att vi kan njuta av livet. Det var det man sa på sina missionsresor. Den Gud som har låtit dig njuta av så mycket gott. Han har nu kommit till oss i ett mycket viktigt ärende. Och David själv sa i psalm 139, jag skapar dig för att jag är danat så övermåttan underbart. Du kan bara betrakta din kropp, va, och fyllas av förundran. Det är en hälsning från Gud. Att du har ögon som kan se, öron som kan höra. Det är inte klokt. Tänk på njurarna då. Vilken funktion. Och vi börjar beundra vår skapare. Han talar till oss. Han talar till oss inte bara genom den yttre skapelsen. Han talar också till oss, menar jag. Här kom in på ett litet nytt område. Vad är klockan? Förlåt? Ett. En kvart till. Tack och lov. Jo. En av de mest populära programmen på tv, vet ni vad det är? Naturfilmer. Naturfilmer. Alltså, som återger Guds tilltal i skapelsen. Eller gå på en fotoutställning. Jag älskar National Geographic. Som en mycket, mycket erkänd tidskrift som har fotografier på människor och djur och fantastiska landskap. Jag lyssnade till en fotograf från National Geographic som sa att vårt tema för den här tidskriften är to celebrate what is right in the world. Att fira det som är rätt i världen. Och han sa, för de använde rullar, alltså man är inte digital, det kanske var 10 år sedan, inte digital. Det tar 400 rullar för att få en bild med i National Geographic. 400 rullar för att få en bild med. Kan direkt. Så det är oerhört utsökt och oerhört hårt granskat vad som ska anses vara värt att se. Så vilken fin devis att fira det som är rätt i världen. Finns det då någonting som är rätt i världen när det kommer till kritan? För vi säger ju att livet är meningslöst och så vidare. Är det det? Kan man, som jag gjorde nere på Hallandskusten här för en tid sedan, se havsörnen med sitt väldiga vingspann rakt över mig, svävande där. Jag bara stod så jag nästan blev stel i nacken. Men när man upplever sådana ögonblick, då är det svårt att säga livet är meningslöst. Det är svårt att säga det. Det är en sån fantastisk intagande upplevelse som man just då är med om. Och du kan gå på utställningar, beskåda tavlor. Och du kan, som jag gör, tacka Gud. Inte för att konstnären bara är så duktig. Utan för att det är Gud som har hjälpt konstnären att vara så duktig. För att det står ju i Uppenbarelseboken 21 om den himmelska staden. Att då ska alla skatter, jordiska skatter som konungarna och så vidare, folken har ägt. De ska in i den staden. De ska återbördas till sitt rätta ursprung, tänker jag. Så då ska vi få lyssna på symfonierna och se de bästa tavlorna. Vi behöver inte springa runt och jäkta runt hela världen för att hinna med allt det där. Det kommer en gång när vi får njuta av det som Gud själv har varit med och förädlat. Och det ska bli spännande. Jag läste en intervju om Alice Babs. Det här är intressant för det är inte bara de troende som har en gudagiven skaparförmåga. Utan att veta om det så har de tjuvhjälp av Gud, tror jag, Mozart hade. Men Alice Babs, hon turnerade med Duke Ellington. Och så kom de till Westminster Abbey. Och Alice Babs var en av de mest kända jazzsångerskor, världsberömd. Och Duke Ellington har ni säkert hört talas om också. Till Westminster Abbey, en jättestor konsert. Och då säger Duke innan konserten, jag vill att du sjunger Fader vår på svenska. Nej, jag har aldrig sjungit den. Jag har inga noter, jag har ingenting. Jag har aldrig hört den sjungas. Jo, jag vill att vi tar den. Vi improviserar. Och hon nervöst bara satt och skrev ner då texten så att man åtminstone skulle komma ihåg den. Och så given signal så nu. Så började han spela och hon började lite trevande sjunga. Och mer och mer och mer och mer kom det fram då. Tack vare hennes stora arsenal av skicklighet naturligtvis. Så improviserade hon Fader vår på svenska och det blev en succé i Westminster Abbey. Och då säger hon så här långt efteråt. Nu när jag tänker tillbaka på den och liknande händelser så inser jag sedan jag har blivit kristen och förstått att Gud är treenig. Att det var den helige ande som verkade genom mig då och vid liknande tillfällen. Tänk om det är så att den heliga ande bistår när vi är aktiva, när vi är kreativa, till vilket vi är skapade som människor. Och vi går in i en process där vi får hjälp alltså. Och en gång ska det tillbaka till sitt ursprung, det himmelska. Och jag tror också poesi, läs poesi. Oavsett författare så kommunicerar poesin ofta sanningar om människans verklighet. Och den är vacker förstås många gånger. Thomas Tranströmer. Anar vi ändå en tro hos, säger de flesta. Och på så sätt är de indirekt Guds talesmän och taleskvinnor. Om inte så definitivt så öppnar de kanske våra sinnen för de frågor som har med Guds existens att göra och livets mening att göra. Det finns romaner som skildrar livet och längtan efter mening och som kan användas av Gud för att väcka sökare. Jag måste söka vidare. Det här måste finnas någonting. Eller jag läste C.S. Lewis Narnia-böckerna för mina barnbarn. Och får liksom bakvägen in hela evangeliet. Varför skrivs det inte mer sånt? Musik och sång. Ja, men tänk på Evert Taubes naturlyrik om Bohuslän. Är inte det vackert? Är inte det en form av lovsång på sitt sätt? Fast han inte riktar den till Gud. Men vi kan ju ta till oss det och säga tack och ordet Gud för denna vackra poesi. I alla fall. Så var det en konsert i Göteborgs konserthus för ett par, tre år sedan. Carl Nielsen, dansk kompositör. Hans fjärde symfoni spelades. Carl Nielsen var också en kristen, lär ha varit. Han är död nu. Håkan Dahl, recensent på Göteborgs-Posten, skriver dagen efter om denna konsert. Avslutningen av Nielsens fjärde symfoni framkallade tårar i ögonen. Och så tillägger han att kompositören med sin musik lyckades få oss att tro att vi kunde skåda in i himlen. Känslan av andlighet tror jag aldrig varit starkare i Göteborgs konserthus. Vad var detta? Var inte det ett underbart första steg? Ja, men visst, det är rätt. Du bör gråta. Du bör ana att du kan skåda in i himlen. Gud lockar på dig med sin skönhet, i det här fallet genom musiken. Så kanske Gud talar till människor mer än vi tror. Kanske Gud talar till människor på platser som inte vi har en aning om. För att bryta ner fördomar så behövs konstnärliga uttrycksformer för att hjälpa människor att öppna ögonen för evangeliet. Det var under kommunisttiden, sovjettiden i Ryssland, nuvarande Ryssland, förbjudet att lyssna på klassisk musik. Bach var förbjuden, men han sålde inte i affärerna. Men det fanns kristna studenter på Moskva universitet som tog inspelningar av Bach och gick runt på studenthemmet och sa: varsågod, kan du lyssna på den här tejpen, så kommer vi tillbaka om ett par veckor och hör vad ni tycker. Och så kom de tillbaka, och de här studenterna som för första gången i sitt liv hörde Bach-musik, de sa: vem är den mannen? Var har han fått sin musik ifrån? Ja, så var det öppet att börja berätta. Förstår du? Nycklarna. Och det är inte bara det att den är skön att betrakta, utan den är också terapeutisk i sin verkan. Det finns många, många undersökningar som gör klart för oss att naturen har en terapeutisk inverkan. Kvinnor som behandlas för cancer, bröstcancer, svarar mycket bättre på behandlingen om de går skogspromenader än om de sitter hemma i sin lägenhet. Sjukhus med fönster mot naturen, sjukhusrum med fönster mot naturen, gör att man behöver ha kortare tid på sjukhuset och mindre smärtstillande, ångestskapande medel. Fängelser. Jag vet ett fängelse som jag skriver om, en fånge som såg en cell bara, ett cellglugg uppe, han satt i isoleringscell i 7 år. Och han såg bara liksom himlen där uppe, men så såg han några gånger om dagen det flög en sparv förbi den där öppningen. Och det hjälpte honom att överleva, både mentalt och andligt. Hälsningen från skapelsen. Vet du att förskolor som byggs i områden i anslutning till naturområde får barn med bättre koncentrationsförmåga och bättre finmotorik? I Skåne finns det ju såna här terapeutiska trädgårdar numera. Så vi mår bra av skapelsens vittnesbörd. Kan man dra konsekvensen då och säga: Gud vill att vi ska må bra av hans predikan, en ständigt pågående predikan. Han vill att vi ska må bra av den. Men han vill också att vi ska tacka honom för den. Och tillbe honom för den. O store Gud, när jag din värld beskådar. Vet du om att vetenskapsmännen, många vetenskapsmän, särskilt fysiker, säger det är skönheten som har lett oss fram till de stora upptäckterna. Den som vann Nobelpriset, James Watson, en biolog som vann Nobelpriset för den stora upptäckten, monumentala arbetet på DNA-molekylen. Han säger, hur kom ni fram till denna fantastiska upptäckt? Jo, det var skönheten som ledde oss fram. Det var så vackert, sa de, så det måste vara sant. Och det tycker jag är så intressant, för det kopplar ihop sanning och skönhet. Precis som hos Gud, va? Det hör ihop. Är de en vacker Gud på spåren, de här vetenskapsmännen? De är väldigt nyfikna och vill följa honom på de här spåren. Sen ser jag, nu har väl tiden gått kanske, men jag säger en sak till då. Samvetets uppenbarelse är också en globalt fenomen. Alla samhällen har lagar som uttrycker samma moraliska koder, vad man inte får göra. Och vad man åker i fängelse för om man gör. Det är intressant. Det är ett Guds tilltal att vi som mänsklighet behöver ett rättsväsende. Att vi behöver människor, vi behöver domstolar som dömer människor på grund av att de har överskrivit vissa lagar som vi tycker alla är, det var fel att överträda. Varför ska det behövas? Ta bort alla lagar. Skulle det gå att vara ett mänskligt samhälle då? Nej. Och det är inte bara till för de stora tjuvarna. När jag bodde i Texas för en del år, många år sedan nu, så råkade det bli kort elektriska, då säger man, ljuset försvann på hela Brooklyn. Elen försvann. Så det blev mörkt i en hel stadsdel i New York där. Och nästa morgon så var varenda affär plundrad. Inte av vanliga tjuvar, utan av vanliga medborgare som plötsligt såg chansen att få en gratis limpa eller en fin rock, och de bara sprang in och tog, va? Och det uppenbarar något om den mänskliga naturen. Detta är ett Guds tilltal om att vi behöver förändrade hjärtan. Vi behöver en frälsare. Så, och krigen som upprör oss så. Varför finns det krig? Det är ju inte rådjuren som startar krigen. Det är ju vi människor. Va? Är det något fel på oss? Varför misshandlas barn? Trafficking, slavhandel, allt sånt där är Guds tilltal till oss. Ett rop om att rättvisa måste skipas, för Gud är en rättvis Gud. Så passionen som vi har för rättvisa avslöjar vårt släktskap med Gud. Förstår du? Den passionen som vi har för att så här borde det inte få se ut i världen, den passionen har Gud. Och när vi har den passionen så avslöjar vi vårt släktskap med Gud. För Gud har fyra favoriter genom hela gamla testamentet och in i nya, ända till Jakobs bok så långt man kan läsa. Nämligen änkornas försvarare, de fattigas talesman, invandrares talesman och de mor och far, alltså föräldralösa barnen. De fyra kategorierna kommer igen gång på gång. Varför? De får inte förtryckas, de får inte misshandlas, de får inte utnyttjas, säger Herren. Och den passionen delar vi som Guds folk med Gud. Därför att det uttrycker Guds hjärta, va? Det är Guds tilltal till mänskligheten. Men vi lyssnar inte som mänsklighet. För jorden skulle inte se ut som den gjorde då, eller hur? 10 sidor kvar. Nej, men låt mig då avsluta med den här viktiga saken. Man får inte göra det här med att lyssna till Gud allt för individualistiskt. Det är sant att du sitter där med din bibel, och jag har, ska visa sen hur man lätt kan få ut några tillämpbara sanningar. Det kan vi lägga upp efteråt, alltså, i sitt dagliga bibelstudium om det är det man håller på med. Men det är inte det att, alltså Jesus säger, mina får, de känner mig, min röst, och de följer mig. Så genom den heliga ande på nyttförelsen så har Gud monterat in en mottagare för Guds tilltal, den heliga ande. Som gör att vi känner igen Jesus på rösten. Vi kan höra många, till och med kanske predikningar, som låter rätt, men det är någonting som skorrar. Är det Jesu röst där igen? Nej, jag känner inte igen Jesu röst i det som sägs. Förbehåll dig rätten att vara orolig. För den heliga ande ger bara frid åt det som överensstämmer med Jesu röst. Och det finns många röster. Det finns många som vill spela herdar, men som är falska herdar. Och de kan säga rätt saker, men de har inte Jesu röst. När Jesus talar, då förnims kärlekstonen. Även när han tillrättavisar skarpt, så känner du det av kärlek han säger det här. Jag behöver det här. Falska profeter gråter aldrig över Guds folks andliga belägenhet. Men de sanna profeterna gråter. Paulus led över församlingens olika svåra skeden. Han räknar upp hela denna långa lista av lidanden han går igenom, av piskad, stenad och allt det där. Och så säger han, till allt detta kommer att jag varje dag är överhopad av bekymmer då jag måste ha omsorg med alla församlingarna. Men jag gläder mig, jag får vara en församlingens tjänare, jag som var en förföljare. Ja, så lyssna på Jesus, men lyssna på församlingen, alltså tillsammans med församlingen. Det står så här, ja, jag var ute med mina tre små barn och gick i skogen i Mölnlycke och kom fram till en jättestor ek. Och jag utmanade mina tre små barn som då var i förskoleåldern. Är det någon av er som når runt eken med sina händer? Jaha, sa de en efter en. Ingen nådde runt. Nej, sa jag, men ska vi ta pappas händer, så tar vi varandras händer, får vi se. Och så tog vi varandras händer och så med en känsla av triumf. Haha, nu fick vi det hela stora ek. Så är det. Tillsammans med alla de heliga ska vi förstå bredden och längden och höjden och djupet och så lära känna Kristi kärlek. Det är inte meningen att du ska förstå det ensam. Du behöver församlingen. Vi behöver tillsammans förvandlas genom sinnets förnyelse så vi kan förstå vad som är rätt och fel och gott och ont och sådär och göra det som behagar Gud. Ja. Och förmodligen, nu ska jag bara bli lite personlig, för att jag är inte sån så att jag känner som min fru gör, jag ska ringa den personen. Men alltså, det här är det personliga som kompletterar det övergripande lyssnandet. Att det också kan bli väldigt personligt ibland. Jag kanske känner att jag ska skriva till någon. Men inte ringa. Hon kanske ändå ska ringa och ska besöka, gå dit. Och när vi bodde i Etiopien, vi hade ett par missionärer som bodde långt ner i södra Etiopien. Långt ifrån mänskliga vägar och så här. Och så blir ett barn, en tvåårig pojke, kokande risvattnet kommer över kroppen. Och kroppen blir över hälften svårt brännskadad. Och det är dåligt väder, inget flyg kan komma förrän för sent egentligen. Och de för upp pojken till ett sjukhus uppe i Addis Abeba. Och hon sitter där dag efter dag och byter lakan på den lilla pojken. Ska han överleva? Hur ska det gå? Och så plötsligt en morgon när hon ska byta lakan så är alldeles blött och sårskorporna ligger där. Och huden är alldeles ren som på en nyfödd baby. Hur kunde det ske? Jag tackar gode Gud för undret. Så kommer hon hem till Sverige en lång tid senare. Och kommer till en konferens uppe i Norrland. Och så kommer en kvinna fram och säger, du, var det något problem med er familj tidigt i vintras? Och så kollar de datum. Ja visst, förstår du. Vår pojke på att dö av brännskador. Oj! Det var precis den natten jag vaknade och fick en känsla. Du måste be för den familjen där nere. Det är någonting som är jobbigt. Och de jämförde. Det var precis den natten då gossen hade blivit helad. Så kan Gud göra, va? Och jag är säker på att det skulle ha många intressanta berättelser om vi släppte ordet loss här. Och om hur Gud har i alla fall använt oss. Vi har lyssnat in speciella tillfällen. Och du själv har varit med om att någon har kommit och sagt någonting. Nu kommer han inte komma in med andra nådegåvor. Men en profetisk tilltal. en viktig röst. Någon som har ringt, någon som har skrivit och du känner, oj tack, det var precis vad jag behövde. Ja, men så vill ju Gud också göra. Men det där stora övergripande lyssnandet, det är vad vi ständigt ska komma ihåg. Få lämna en minnesvers till er som Samuel bad när han fick höra rösten ropa i nätterna. Tala, Herre, din tjänare hör. Alltså, det betyder ju, jag är redo att göra det jag hör. Om du talar, Herre, när du läser Bibeln, och du, Herre, om du säger någonting till mig, jag är villig att göra det. Så inte bara läs för att få information, utan läs i avsikt att vilja göra det du förstår. Förlåt mig om jag har pratat för länge.